Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Il tiro, rete, rete, Hamsik, un gran gol.
Con la Vecchia a sinistra e Sosa a destra ha deciso per l'azione personale. D'altra parte il difensore del Milan non poteva attaccarlo. Non poteva attaccarlo perché rischiava di essere saltato.
That's it! That is it! One of the all-time World Cup upsets. Slovakia are going through. Italian ignominy. Slovakia have won here by 3-2, an extraordinary outcome.
Det har ju varit de senaste dagarna stora snackis i fotbollssverige. Ryktet om att den slovakiske storstjärnan Marek Hamsik är på väg till Allsvenskan och IFK Göteborg. Idag bekräftades det hela när Hamsik kom till Kamratgården.
Nej, vi är ingen nyhetspodd, men när Marek Hamsik blir klar för IFK Göteborg känner vi att en historisk fördjupning är på sin plats. Varför då, kanske ni undrar? Tja, här är del av hans CV. Antal matcher för Napoli, 520, många som lagkapten. Antal mål för Napoli, 121. Han slår alltså Maradonas målrekord. Vinnare av assistligan i Serie A, 2 gånger. Uttagen i Serie A's All-Star Team 3 gånger. 126 landskamper för Slovakien. Många som landets kapten.
Ja, alltså det är klart att det här avsnittet spelas in som konsekvens av den senaste veckans lite oväntade händelsekedja. Men det som gör det extra roligt att spela in är ju just det här faktumet att vi hade faktiskt kunna göra ett avsnitt om Marek Hamsik alldeles oavsett var han hade hamnat den här våren. För så tung är den meritlista som du är inne och nafsar på och så stort är hans fotbollshistoriska avtryck. Marek Hamsik är ju då som bekant slovak och han kan absolut göra anspråk på att vara den allra mest berömda personen från sitt unga land. Han är i alla fall kaptenen som ledde sin nation till dess allra första mästerskap någonsin och som numera har gjort fler landskamper för Slovakien än någon annan, fler mål för Slovakien än någon annan. Och därtill då allt det här han uträttade nere i Italien. Det är ju en rätt tung ledarmantel att dra på sig när man tar över som härförare där nere i en av Europas allra mest karismatiska klubbar. Men det gjorde Marek Hamsik och han bar därefter upp den där binden och den där ledamanteln på ett smått häpnadsväckande sätt. För när han till sist då lämnade Neapel, då hade han gjort fler matcher för Napoli än någon annan spelare. Fler mål för Napoli än någon annan spelare. Han hade ju då gått om Diego Maradona i rekordböckerna. Och därtill så hade han tagit Napoli till klubbens allra första titel på 22 år. Alltså sen Maradonas tid. Så det är ju en meritlista med oerhört stor tyngd och vikt. Och därtill så känner i alla fall jag att det finns något litet mått av vrångbild kring Marek Hamsik här i Sverige. För visst, vi ser frisyren och vi ser tatueringarna och vi kollar kanske på lite klipp där vi ser målan och assisten. Och därifrån är det väl ganska lätt att tro att Marek Hamsik är den där lynniga individualisten som latchar sig fram genom livet. Men det är ju inte Marek Hamsik. Och just därför tänkte vi ägna några timmar åt att försöka bena ut vem Marek Hamsik är istället.
Ja, och gör vi som vi brukar. Vi börjar från början, va?
Börjar från början. Ja. Skruva tillbaka klockan, bara 100 000 år. Nej, det ska vi inte behöva göra. Men vi kan såklart i alla fall skruva tillbaka klockan lite knappt 34 år. För så lång tid har det gått sedan Marek Hamsik föddes. Och var föddes då Marek Hamsik?
Han föddes i Banska Bystrica.
Vad har du mer att säga om hans födelseort?
Ja, det verkar rätt tråkigt stå, eller nej, inte tråkigt stå, men alltså de största ställena där är liksom att landets poststyrelse utgår därifrån och att skogsstyrelsen finns där också. Det är de största.
Jävlar vad du lyckas förtråkiga Banska Bystrica. Ja. En stad där jag skäms för att erkänna att jag aldrig har varit. Det har varit så här Teplice och Zilina och sådana städer lite längre västerut, men aldrig i Banska Bystrica. Och jag tror att ska jag på något sätt sammanhangssätta den staden för vår publik, då ska jag hänvisa till ett sånt där viralt fotbollsklipp som du säkert har missat, men som alla under 50 faktiskt har sett. Det finns ett klipp där ute och ni vet vilket jag menar. Det där från en liten slovakisk arena där det spelas fotboll. Och så plötsligt mitt i allt så tuffar ett ånglok förbi nedanför huvudläktaren. Du har inte sett det här eller?
Nej, då jag är över 50.
Ja, de allra flesta som lyssnar har gjort det. Och det är inte från Marek Hamsiks hemstad, men det är från ett litet samhälle alldeles utanför Banska Bystrica. Det är liksom från den miljön, den kontexten, de bergsregionerna som Marek Hamsik kommer. Klubben som har den där järnvägspenetrerade hemmaarenan heter Tatran Tjernobalog. Och Tatran, det hänvisar då till bergskedjan Låga Tatra som ligger precis just här. Och där finns det minsann både varg, björn och lodjur. Så Marek Hamsik kommer från de dimhöljda bergens sluttningar.
Ja.
Och Banska Bystrica är i min research inte en stad som reduceras till ett postväsende. Utan jag känner ju en instinktiv respekt för det här samhället. När jag till att börja med inser att det är en gruvstad med anor.
Mm.
Jag gillar ju mina gruvstäder.
Igen, ja.
Men uppe där jag kommer ifrån, där har vi brutit malm i knappt 150 år. I Banska Bystrica, där har de brutit främst silver och koppar sedan 1200-talet. Mm. Så de har stamtavla att falla tillbaka på när det kommer till gruvdrift. Och de har väl därefter framförallt kanske status som en stolt, rebellisk, stridbar stad. Och alla historiska perspektiv är mycket mer svindlande när man kommer ner till mellan Europa. Men de har liksom försvarat sin självständighet på ett väldigt konkret sätt sedan turkarna var där och försökte liksom inta staden på 1500-talet. Men då stod de emot inne i sin borg. Och det var en föraning om vad som sen skulle komma i mitten av 1900-talet under det andra världskriget. De har sitt slovakiska uppror mitt under kriget mot de ockuperande tyska nazisterna. Och det är väldigt centralt i den slovakiska nationalmytologin. Allt drevs från Banska Bystrica, allt utgick därifrån och allt föll till sist även där. De höll ut i sådär 2 månader, de här upprorsmakarna. Men det är alltså en jätteviktig händelse i den rätt ryckiga slovakiska nationalhistorien.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja.
Vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Och hur blir det i Bratislava då?
Jo, men det blir rätt krävande till en början. Och det är väl inte svårt att förstå. Som sagt, du är 14 år gammal. Du ska flytta hemifrån till en mycket större stad. Och du ska spela fotboll i en ny miljö. Och du ska dessutom göra det med en rätt stor tyngd hängande över ditt huvud. Så det var mycket att ta in för den unga Marek Hamsik när han kom till huvudstaden Bratislava. Och till en början så delar han någon typ av kvart tillsammans med tre andra spelare. Men den låg dumt nog på andra sidan stan jämfört med arenan där de tränade och spelade. Så han blev sliten av att hålla på och pendla precis hela tiden. Men i Slovan Bratislavas organisation fanns en herre som heter Igor Bobic. Ja, det var rätt och slett Marek Hamsiks tränare. Och det han gjorde när han insåg hur det var fatt med Marek Hamsik trött efter allt buss- och spårvagnsåkande, det var att han helt enkelt fixade fram ett rum på Slovans arena, liksom så ett gammalt materialrum typ, hivade ut alla bollnät och inredde det med möbler och tapetserade det och ställde till och med in ett PlayStation och sa till Marek Hamsik, vid det här laget 15 år gammal, här ska du bo.
Ja.
Så bokstavligt talat flyttar Marek Hamsik in på arenan. Och det blir ungefär så som man kan tänka sig. Han träffade sin första tjej någonstans under den här perioden. Men hon har ju liksom i efterhand berättat att ja, jag ville typ gå på bio och sådär. Men vi satt ju där i det där rummet på arenan. Så kvällarna slutade oftast med att jag fick sätta mig på läktaren och titta på när Marek tränade. Det låter ju så jävla tråkigt för den stackars 15-åriga tjejen. Men så blev det. För så levde Marek Hamsik i mångt och mycket sitt liv. Sen är det klart att han var 15-16, han var ung och begåvad och han ingick i ett gäng tonåringar med spirande testosteronnivåer. Så visst, han var ute en del och han gick på något disco och han testade väl att dricka någon öl, men i allt väsentligt var han hyperambitiös, hyperseriös. Bilden av hans Bratislava-tid, det är inte den när han går med sina lagkamrater och hänger på något disco, utan det är verkligen den när han tvingar sin flickvän att titta på när han står och nöter frisparkar en fredagkväll på planen som ligger alldeles under hans pojkrum. Det som dock blev bestående från Bratislava-tiden, det var de första tatueringar som han passade på att göra.
Alltså han började redan där.
Det var så rebellisk han blev. Han stod då väldigt nära sina föräldrar hela tiden och han var väldigt noga med att liksom höra av sig till dem och involvera dem i allt han gjorde. Men de här tatueringarna, de smög han ut och skaffade sig utan deras vetskap. Och de första tatueringarna han gör som 16-åring, det är då de kinesiska tecknen för energi, ärlighet och talang som han sätter på axeln.
Ja. Men han blir ju en A-lagsspelare väldigt tidigt.
Väldigt tidigt. Och han hinner se till att Slovan vinner, ja, men liksom deras motsvarighet i JSM, alltså de slovakiska ungdomsmästerskapen, både i hans egen åldersklass och i ålderskategorin ovanför honom. Han dominerar där också. Och det sker samtidigt som det ekonomiskt utblottade Slovan faktiskt åker ur högsta ligan. Och det är en chock, sånt kan inte hända. Nej. Landets största klubb åker ur. Men det sker. Och den kombinationen gör ju att Marek Hamsik börjar spela A-lagsfotboll redan när han är 16 och knappt ens har hunnit till stan. Men det här är ju då också år på superspeed. Det är en väldig acceleration i Hamsiks karriär under sig knappt 2 år från det att de säljer sin Skoda Felicia och han åker ner från Banska Bystrica till Bratislava. Och den situation som sedan innebär att han drar vidare innan han knappt ens har hunnit packa upp. För parallellt med att han började spela A-lagsfotboll för Slovan som 16-åring så spelar han ju även juniorlandslagsfotboll för Slovakien. Och det är där omvärldens ögon öppnas. Han gör 2 mål i en kvalmatch till U17-EM mot Lettland. Och på läktaren den dagen sitter den italienska scouten Maurizio Micheli. Och Micheli blir ju, jag menar så här, tjuren Ferdinand övertygad. Han är den där talangscouten som kastar hatten i luften och blåser ut cigarrök genom öronen och bara vrålar att honom ska jag ha. Hur ska jag gå tillväga för att genomföra den här värvningen? Och då visar det sig att unga Marek Hamsik precis här, bara några dagar tidigare, har skaffat sig en agent. Och den agenten, det är Josef Wenglos grabb. Och vi konnässörer av tjeckoslovakisk fotbollstradition känner Josef Wenglos som en stor tränare. Men hans son var då agenten som precis hade börjat företräda Marek Hamsik. Och han lät veta att ja, du får nog handla snabbt här, herr Micheli, ifall det ska bli någon övergång som du är inblandad i. För du representerar Brescia. Och vi har nog större fiskar än Brescia på kroken. Så Maurizio Micheli inser att han behöver handla snabbt. Han återvänder till bas och meddelar sin klubbledning att här går det att få loss en extraordinär talang om vi bara genomför affären i all hast. För den här gången kan det inte vara fråga om något provspel och några visa upp sig veckor och liksom någon se och lära och känna sig för period, utan vi får lov att skriva kontrakt direkt. Vi får lov att köpa honom, inte osedd, men bara utifrån mitt öga. Och tro mig, det kommer vara värt det. Och så blev det. Brescia agerade snabbt och Marek Hamsik lät sig lockas av en klubb som inte är den allra största, men som ändå har ett fint facit med talangutveckling och med ganska många föregångare att se upp till. Vilka spelare förknippar du med Brescia?
Vilka som har spelat i Brescia? Ja, det kan inte ta så här på råk i armen.
Okay. Ja, men de har ju just playmakers, bolltrygga mittfältare som någon typ av adelsmärke. Ja. När de ska värva in spelare. De tar ju dit Pep Guardiola. Ja. Hadji var där. Roberto Baggio, såklart. Ja. Men på ett sätt egentligen framför allt Andrea Pirlo.
Ja.
För vi har nämnt Brescia ganska nyligen i den här programserien. Och det gjorde vi ju då när vi positionerade dem som Atalantas stora rivaler.
Just det.
Och sanningen är ju att Atalanta och Brescia på väldigt många sätt påminner väldigt mycket om varandra som klubbar. Det är liksom talangodling där i sluttningarna ovanför Milano i de lombardianska bergen. Det är trivsamma, välfungerande klubbar och på så sätt en bra miljö för Marek Hamsik att komma till. Men samtidigt inte ett sammanhang där det är självklart att alla bara ska trivas och frodas. För i grund och botten så blir det så att de slänger in Hamsik på deras ungdomsboende. Det är någon jävla ranch, höll jag på att säga. Det blir fel ord, men jag vet inte vad den italienska motsvarigheten är. Men de har liksom någon stor stenkåk som heter La Fioreria di Montirone.
Ja.
Som ligger typ 2 mil utanför Brescia. Där fick han bo, därifrån fick han klara sig själv. Därifrån förväntades han navigera sig fram i ett nytt land, en ny miljö, nytt språk. Och det kan ju bli riktigt tufft. Det kan ju bli Martin Bengtsson av alltihop, ja, även om han befann sig inne i den stora staden Milano. Men för Marek Hamsik var inte omställningen och kulturschocken lika stor som den kan vara för andra. Han hade ju redan gjort en stor flytt när han var 14.
Han har bott på en arena också.
Han har bott på en arena, ja, och det här var i grund och botten bara version 2, ja, av samma flytt. Okej, det är ett nytt språk, men det är väl bara att se till att lära sig det. Och den inställningen hade han, och det innebar att det gick ett halvår och sen pratade han helt bruklig italienska. Ja. Och därefter så fortsatte ju bara de här raketåren som Hamsik faktiskt har i de mellersta tonåren. För det går bara ett drygt halvår efter det att han har flyttat till Brescia innan han står på planen som Serie A-spelare. Ja. I mars 2005 debuterar han som 17-åring som den tredje slovaken i Serie A. Och vilka? Nej, ditt skämt har jag ju.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det här det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja,
jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Ja, och den dragkampen vann till slut Napoli som var lite på dekis men var på väg upp igen, va?
Ja, de var ju just på väg upp. De hade varit extremt mycket på dekis under alldeles för lång tid. Men efter en lång ökenvandring i både Serie B och ju faktiskt även Serie C med Kalle Corneliusson, så var de den här sommaren tillbaka i Serie A. Och nu jävlar skulle det väl tas avstamp och satsas riktigt ordentligt? Ja, det beror på vem som tillfrågades. För Napolis sportchef Pier Paolo Marino, han såg ju det här som ett riktigt jäkla kap. Han hade följt Marek Hamsik, inte minst eftersom att han redan hade varit nere på San Paolo och gjort mål mot Napoli i Serie B. Så han trodde sig veta att det här var en riktig jävla juvel. Och han var inte ensam om den bedömningen. När Brescia till sist sålde Marek Hamsik för 5,5 miljoner euro så beskrev deras sportchef Gianluca Nani det som den mest smärtsamma försäljning jag någonsin har behövt genomföra i mitt liv. För jag tror att Marek Hamsik snart kommer att vinna Ballon d'Or. Det var liksom den bedömningen. Och runt förhandlingen kan det även nämnas att Mino Raiola var där och sniffade. Han satt med i rummet när pappren skrevs på i en ganska oklar roll. Men det säger också någonting om hur guldgrävarna med allra känsligast näbb var där och nafsade runt Marek Hamsik. Men med allt det sagt så innebar det ju ändå inte att staden Neapel välkomnade honom med öppna armar. För återigen, de hade varit nere och lidit i 6 år och nu var de tillbaka och nu ville de ha namn. Oh. Nu ville de ha stjärnor. Men så byggde inte Pier Paolo Marino, utan han värvade ungt och han värvade smart. Men det han kom dragandes med den här återkomstsommaren var en 23-årig uruguayan, Walter Gargano, och en 22-årig argentinare, Ezequiel Lavezzi. Och de kom då alltså direkt från Sydamerika. Mm. Den ena hade bara spelat i den uruguayanska ligan och den andra enbart i den argentinska. Så det var ju inga namn som folket i Neapel kände till. Och därtill då en slovak från Serie B som precis skulle fylla 20. Vad är detta? Undrade de ljusblå massorna i Neapel. Så när Marek Hamsik för första gången kommer till Napolis träningsanläggning i Castel Volturno så möttes han av protestbanderoller som hängde där. Basta Giovanni, vogliamo campioni. Nu räcker det med ungdomar. Vi vill ha hit mästare. Vi vill ha hit etablerade, erkända spelare. Inga jävla uruguayanare från Danubio eller slovaker som knappt ens har lämnat tonåren.
Vi är vana vid att hela stan skuldsätter sig för att ta hit Maradona. Liksom. Hit med honom.
Inga jävla smarta, välscoutade ungdomsvärvningar. Det var verkligen vibben runt den här transfersommaren. Och någonstans accentuerades det faktiskt lite grann av att Marek Hamsik därtill envisades med att han skulle ha nummer 17. Eller ja, okej, från början ville han egentligen ha nummer 7, men det var upptaget. Men han har någon numerologisk fixering just vid 7:or, för han är då född den 27/7/1987. Mm-hmm. Så han har alltid haft någon hänga på 7:or. Var just 7:an upptaget, då fick det bli 17. Men det är ju då en olyckssiffra i hela Italien tydligen, men framförallt i Neapel. Mm. Deras fredag den 13:e är fredag den 17:e. Mm. 17:e ska man akta sig för, och givetvis är då den vidskepligheten som allra mest cementerad nere i Neapel.
Ja, såklart.
Där tror de liksom på det på allvar.
Ja, ja, ja.
Och där kommer den jävla slovaken och ska ha den siffran av alla tiden.
Parte Hamsik, arriva a rimorchio Sosa, sinistra c'è Lavezzi, Hamsik è in percussione, il tiro, rete, rete, Hamsik, un gran gol.
Con Lavezzi a sinistra e Sosa a destra, ha deciso per l'azione personale. D'altra parte il difensore del Milan non poteva attaccarlo.
Han är lagets bästa målskytt första säsongen han gör för Napoli, och nästa säsong, ja, tickar på, va?
Det tickar på, men jag skulle nog ändå säga att hans andra säsong är nog faktiskt hans allra sämsta i Napoli. Även om han är bästa målskytt det året också. Men det lyfter inte riktigt för honom och laget funkar inte. Och Clint Eastwood-typen Eddie Reja får kick matchen vad det lider, och de testar med att ta in Roberto Donadoni istället. Men det blir inte heller någon riktig trampolineffekt, utan Napoli slutar 12. Nej, det här får lov att jassas upp några hack, tycker ägaren Aurelio De Laurentiis, och tar krafttag inför kickstarten av säsongen 2009-2010. Då jävla styr De Laurentiis upp ett sånt överdådigt presentationsparty på en 300 meters jättebåt nere i Neapels hamn. Nyförvärven kommer med helikoptrar och de andra kommer med speedboats, och det här har egentligen ingenting alls att göra med själva historien. Nej. Men jag nämner det ändå för att den där jättebåten heter Costa Concordia. Uh-huh. Och vad har vi för slutsatser av det?
Ja, det var ju den som ligger upp och ner.
Exakt.
Ja. Captain Coward.
Captain Ynkring. Ja. För en gång skulle en översättning som nästan bli bättre på svenska. Ja. Captain Ynkring är en jävla bra titel på den där figuren för Costa Concordia. Han var med om mycket på kort tid. Direkt efter att De Laurentiis hade introducerat Napolis nya säsong, ja, då blev den föremål för att Patti Smith spelade in en jävla platta där. Och året därefter så kraschade den då utanför Toscanas kust.
Och engelska tabloider har aldrig haft mer julafton.
Nej, det var
på
ju,
den kaptenen.
Det var ju dråpligt just för att kaptenen övergav skepp och så vidare, men det var ju samtidigt också en tragedi.
Ja,
det var ju fan över 30 pers som dog.
Ja.
Vi får ju väga in det när vi sitter och tillåter oss några små Kapten Ynkrygg-skrock.
Ja. Men han tar in en ny tränare också.
Ja, det blir ju inte den take-off på säsongen 2009-2010 som De Laurentiis hade tänkt sig, utan i oktober så tar han beslutet att Roberto Donadoni får gå. Det hade varken blivit hackat eller malet med honom. Och istället så testar Napoli med Walter Mazzarri. Och här kommer ju lyftet. Ja. Här blir det verkligen launch och take-off. För Napoli tar ny höjd ganska omedelbart. Det går bara några veckor. Och sen ska Mazzarris nya Napoli upp till Turin för att möta Juventus. Och ifall ni lyssnade på våra Maradona-avsnitt så vet ni att just matcherna mot Juventus innehåller ju en laddning som inga andra matcher gör för Napoli. Men lyssna på Maradona-avsnittet så kan ni också ta med er att i det här läget, hösten 2009, ja, då hade inte Napoli vunnit borta mot Juventus sedan Maradonas tid. Mm. Årtionden hade gått och förlusterna hade staplats på hög, och det här tycktes bli ytterligare en av dem, för se så där en timme in i matchen så leder Juventus med 2-0, men när matchen är slut då har Napoli vant och vunnit med 3-2, och Marek Hamsik har gjort både reduceringsmålet och till sist även vinstmålet, då han stiligt och behärskat bredsidar upp en boll i krysset i 82 minuten och sen firar under borta sektionen. Och det är klart att den matchen, det målet, det lyfte honom ytterligare.
Ja, han har hittat helt rätt vid den här tiden i Napoli, och sen gör de ett väldigt bra VM i Sydafrika.
Ja, till slut gör om det. Det börjar inget vidare, utan det börjar med turbulens inom truppen på alla sätt och vis egentligen. För det första som händer när Slovakien kommer ner till Sydafrika är att det blir något jäkla bråk, eller ja, ett direkt slagsmål på spelarhotellet mellan en journalist och den slovakiska förbundskaptenen. Förbundet tvingas liksom gå ut och dementera att han ska ha slagit till honom i nyllet, och jag vet än idag inte exakt vad som hände. Nej. Där. Däremot så vet jag ju vem som var den slovakiska förbundskaptenen som blev indragen i detta intermezzo, men som dessförinnan hade vågat ge kaptensbinden till Marek Hamsik, för han hette ju Vladimir Weiss. Och vad är speciellt med någon som heter Vladimir Weiss i den slovakiska fotbollshistorien?
Ja, det vet jag inte.
Det är att det finns tre stycken Vladimir Weiss i rakt nedstigande led. Vladimir Weiss den första, han tog OS-silver med Tjeckoslovakien 1964. Vladimir Weiss den andra, Det var då förbundskaptenen som ledde ett självständigt Slovakien till sitt första mästerskap. Och Vladimir Weiss den tredje, det var ju den framfusiga yttern som deltog i detta mästerskap. Uh-huh. Så det är idel, ädel, fotbollsadel uh-huh. i den slovakiska Weiss-släkten. Men även om den där turbulensen blåste förbi så fick liksom inte Slovakien fram någon harmoni för den sakens skull när VM-bollarna väl började rulla. För premiärmatchen spelas mot Nya Zeeland på en rätt folktom arena i den oglamorösa VM-orten Rustenburg. Och det är såklart en match som slovakerna räknar med att vinna. En match som de tycker sig behöva vinna, men som de inte vinner. De leder med 1-0, men de spelar knackigt och de klarar inte av att säkra upp matchen. Och istället kommer det där inlägget som leder fram till det där kvitteringsmålet i 93:e minuten. Och efter matchen, efter det där extremt bittra poängtappet, och då står den slovakiska anfallaren Stanislav Šestak och är ursinnig på kapten Hamsik. Han liksom skyller poängförlusten på honom, för det var någon situation i sekvensen som föregick kvitteringsmålet då Šestak tycker att han skulle bara sparka iväg bollen och liksom döda tid, men istället försökte han hålla i den och så tappade han den och fan kommer här och tror att man är något och ska spela svårt och inte värdera ordentligt och vilja blickarna på vad är det för stil? Uh-huh. Det kostade oss vår VM-premiär, det kanske kostade oss gruppavancemanget och det var hans fel. Så det väckte såklart en situation som behövde hanteras internt. Och allt detta spädde sen på med en fullständig icke-insats i gruppspelets andra match. Måste-match, ödesmatch mot Paraguay. Mm. Det borde väl kunna gå, tycker man, men det gick ju inte. Paraguay klart bättre. Vinner med 2-0 och slovakerna är reducerade till ett enda avslut. Och där är det egentligen över.
Ja.
Där har VM tagit slut innan det tickar in den överraskande nyheten att Nya Zeeland har gått och tagit ytterligare en poäng.
Ja.
De har luggat världsmästarna från Italien på ett kryss. Och det gör så att gruppen ändå lever in i slutrundan. Men bra ser det ju inte ut för Slovakien, som de inte har lyckats spela någon fotboll överhuvudtaget, måste nu besegra Italien.
Ja.
Italien som alltid pressar fram det resultat som situationen kräver. Italien som har deltagit i alla VM-slutspel på den här tiden. Och Italien som 2010 är regerande mästare. Men därefter följer ju den allra mest klassiska matchen som spelats i slovakisk idrottshistoria.
Ja.
Det är nog inte för stora ord att använda. Nej. Och det fyller mig med lite värme att kunna säga att jag minns han var där på plats.
Jaha.
Och såg det hända.
Var det?
Ja. Det är klart att man inte missar den matchen. Nej. Känner att det ligger något och bubblar under ytan. Och slovakerna exploderar till sist. De tar ledningen och de gör 2-0. Ett mål som Marek Hamsik passar fram till. Och sen står de emot när Italien forcerar. Okej, Italien reducerar och Italien har en boll på mållinjen och Italien har en 2-2-boll inne. Men den blir underkänd för offside. Och istället kan då Slovakien på ett jäkla inkast springa fram och göra 3-1 och i förlängningen punktera matchen. Det blir 3-2 till sist. Qualiarella, ju ett jävla stiligt reduceringsmål.
Mm.
Men Slovakien slår ut världsmästarna. Slovakien går vidare i sitt allra första mästerskap.
That's it! That is it! One of the all-time World Cup upsets. Slovakia are going through Italian ignominy. Slovakia have won here by 3-2. An extraordinary outcome.
Och sen är det inte någon större katastrof att de åker ut mot Holland i åttondelen.
Nej.
Den matchen var jag också på för övrigt. Men de kan ju såklart ändå summera ett jäkla fint och framgångsrikt VM enbart tack vare den där bragdartade insatsen mot Italien.
De åker ur Champions League, men de tar ändå sin första titel sedan Maradona.
Ja, de går inte lottlösa från den här 2011-2012 säsongen. För de tar sig hela vägen fram till finalen i Coppa Italia. Och precis som du säger, de har inte vunnit någonting på 22 år. De har inte vunnit någonting sedan Diego Maradonas tid. Och de ser ärligt talat inte ut att göra den här gången heller. För de står mot Juventus. Ja. Och det är ett starkt Juventus.
Man har förlorat en match på den säsongen.
Nej, inte på ett år. Ett kalenderår har gått utan att Juventus har förlorat en enda match. Ja. Det är Conte som är där och är liksom vinnarpsykotisk. Och finalen ska dessutom bli det stora farvälet till Alessandro Del Piero. Just det. Ja. Det är hans sista match. Så det är liksom inte ett alternativ för Juventus att förlora. Men förlorar gör de. Och Marek Hamsik avgör. Cavani har dragit dit 1-0 på straff. Men allt står fortfarande och väger in i matchens slutskede. Och så kommer den där omställningen. När Hamsik som en annan John Stockton får lov att utvärdera. Om man ska välja passning 1, passning 2. Eller gå på eget genombrott och avslut. Och den gången väljer han det sistnämnda. Kommer loss höger inne position. Och bara lätta bollen. Förbi målvakten och in i mål. Och än idag så vet jag att detta målet, det som avgör finalen och ger Napoli den första titeln på mer än två årtionden, det är det mål han håller högre än något annat. Det är hans karriärs största mål.
Ja.
Och det är nog ofrånkomligen även en känsla som hänger ihop med allt det som målet utlöser. För på förhand hade Napoli-kaptenen Paolo Cannavaro gått ut och sagt det här att vinner vi den här matchen så är det större för en napolitanare än att vinna VM, än att vinna Ballon d'Or.
Ja.
Och det gjorde han ju som en ganska tydlig passning till sin brorsa som hade vunnit VM och som hade vunnit Ballon d'Or. Jo, men egentligen håller han också med, menar Paolo Cannavaro. Och när de sen vinner titeln så vet de ju hur man firar i Neapel.
Jo, du.
Och vi har varit där med Maradona, men Marek Hamsik vittnar ju om precis samma saker, uttrycker sig på precis samma sätt. För han hävdar ju då att det finns segrar och framgångar, men att det sen finns Neapel-segrar och Neapel-framgångar. Det finns inga segrar som någonsin kan bli vackrare än de är i Neapel. För att vinna där, det är något unikt. Det går inte att upprepa någon annanstans. Och jag citerar Hamsik när han säger att det är inte bara spelarna och laget som vinner. Det är hela staden som vinner. Hela regionen som vinner. Alla människor som vinner. Och vad sa vi nu? Hur går det till? Vad gör Marek Hamsik när han vill manifestera att nu är det en riktig historisk seger som har tagits?
Ja, ska han klippa sig ändå?
Jajamensan. Raka håret omedelbart efteråt i omklädningsrummet. Och denna gång så lyssnar han även när hans gamla vapenbroder Pozzolavezzi skriker om att ikväll, i natt, då ska du för en gångs jävla skull inte hem. Nej. Utan då ska du med oss ut. För de där två kom ju samtidigt.
Och Lavezzi kunde det där med var ute du.
Och de hängde ihop. Men Lavezzi var en annan typ än Marek Hamsik. Och Lavezzi var ofta frustrerad av att Marek Hamsik inte var på samma våglängd utanför planen. De synkade ju så jävla bra ihop när de lirade tillsammans sista tredjedelen. Men när Lavezzi ville ut och göra Neapel, då ville Hamsik alltid hem och vara seriös. Och vad fan var det egentligen frågan om? Den här kvällen, den här natten, skulle det i alla fall bli annorlunda. Och det var ju ingen kort natt det var frågan om. För till att börja med skulle de ju hem till Neapel från Rom. Och de var inte tillbaka i Neapel förrän 4 på morgonen. Men det var inte direkt så att stan hade gått och lagt sig när de anlände. Utan det var fullt jäkla tryck i gränder och kulvertar. Och Marek Hamsik hakade för en gångs skull på Lavezzi och de andra ut på byn. Och det hade han aldrig riktigt gjort för på det sättet. Och han brukade egentligen inte dricka alls. Han brukade sannoliken inte dricka champagne. Men den här kvällen, den här natten gjorde han det. Och den här natten var han inte hemma innan natten hade blivit en ny gryning och en ny dag. Och det han sa till Lavezzi när de till sist skildes, det var: tack, för att du visade mig en ny stad.
Vicino c'è Hamsik che lascia proprio a Pandev sulla sinistra, arriva Cavani, Pandev, Hamsik a tu per tu con Sorai, Hamsik! E la 2-0 del Napoli! 2-0 del Napoli!
Och de här banden mellan spelare och stad, de knyts verkligen hårdare de här åren 2012-2013. De blir eviga under den här perioden. Till att börja med så får ju Marek Hamsik sin egen muralmålning i de spanska kvarteren. Och det är det jävla inte alla som får. Även där var det väl i praktiken Maradona som var den närmaste föregångaren. Ja. Och därtill så var det ju inte bara Lavezzi och Cavani som drog för större klubbar. Utan Paolo Cannavaro började dessutom vara på väg att runda av sin karriär. Han började avveckla sig själv som kapten. Och det är ju här Marek Hamsik definitivt blir kapten för Napoli. Han hade haft bindeln förr. Han hade varit klubbens allra yngsta kapten redan som 22-åring. Men nu blir han permanent kapten. Och nu förlänger han sitt kontrakt när alla andra bryter sina. Och det här kulminerar väl med Champions League-premiären hösten 2013. Då Napoli möter Borussia Dortmund hemma och kurvan bekräftar liksom sin tacksamhet gentemot hela den här utvecklingen med en lång jävla banderoll, eller snarare ett banderollsystem där jag inte behöver översätta precis vartenda ord, men där budskapet avslutas med meningen: han har aldrig visat någon girighet, vi kröner Hamsik till en son av staden.
Ja. Men fotbollsmässigt funkade ju inte riktigt för Hamsik under Benitez, va?
Fotbollsmässigt tycker jag ändå att det funkar bra. Han fortsätter ju prestera på en väldigt hög nivå i en lite ny roll. Men det är kanske snarare personkemiskt som det aldrig riktigt stämmer. Han får inte någon fungerande relation riktigt med Benitez. Han känner ingen riktigt värme i relation till honom, och han har alltid kvar det där intrycket av att Benitez egentligen föredrar sina spansktalande nyförvärv. Och Hamsik känner att han lär sig en del taktiskt av Rafa Benitez, men att han inte växer som person under honom. Och de får ju den där cupbucklan, och den var värd att tatuera in. Men Rafa Benitez-eran får till sist en ganska bitter slutpunkt när Napoli förlorar Europa League-semin mot Dnipropetrovsk våren 2015. Mm. För det var ju ett dubbelmöte de själva kände att de borde ha vunnit. Och det hade ju varit något. Mm. Det där med att nå en final, kanske till och med vinna en buckla i Europa. Det är en förlust, ett uttåg som Marek Hamsik, så vitt jag vet, än idag håller som karriärens värsta. Det var den suraste jäkla torsken av dem alla att bränna mot Dnipro där i Europa League-semin.
Ja. Men Benitez kallas till Real Madrid och inkommer en annan tränare som passar mycket bättre, va?
Ja, på ett lite oväntat sätt, för när Maurizio Sarri, som det då handlar om, kommer in så känner Marek Hamsik först en form av skepsis. Han tycker att han verkar lite knepig, den där jäkla Sarri. En udda typ av person, och han trodde själv att han hade liksom pika som fotbollsspelare, att han var ganska fullärd. Men det som sen händer är ju att han lär sig förstå Sarri både som person och som fotbollstränare, fotbollstolkare. För till att börja med så börjar han känna igen sig i Sarris sätt att vara, så tillvida att det här också ska vara frågan om en tyst ledare som just visar med sina ögon och får med sig människor på det sättet. Men därutöver så inser han ju att Sarri visst kan få honom att fortsätta utvecklas, att spela en delvis ny, en annan, en ännu bättre fotboll. För Sarri sätter ju en helt ny typ av fotboll i Napoli. och han får Europa att beundra den fotbollen, och han gör Marek Hamsik till väldigt central i den. Och det är väl under den här fasen som Hamsik tar just det sista klivet som mittfältare. Han lär sig de grejer han inte riktigt behärskade tidigare, och han blir komplett. För italienarna är ju som italienare är. De har sin, om eskimoerna har 10 000 ord för snö, eller vad man nu brukar ljuga ihop, då har ju italienarna 10 000 olika termer för olika sätt att spela fotboll, olika roller på en fotbollsplan. Och de är ju nu så imponerade av att Marek Hamsik kan minsann vara vilken mittfältare som helst. Han kan vara mediano, han kan vara mezzala, han kan vara regista, han kan vara esterno, han kan vara mezzapunta. Allt det där landar han ju. Och han har just det där som du var inne på tidigare, han är helt dubbelfotad. Och han kan ju spela svårt, han kan ju spela avancerat, men väljer i stort sett ändå alltid att spela enkelt. Ja. Och jag tror som sagt att, ja, men kanske framförallt de där åren med Mazzarri har gjort så att väldigt många förknippar Marek Hamsik med nummer 10-positionen. Ja. Ja, men han är väl den som kommer och så slår han den allra sista passningen till avslutaren. Men han är bokstavligt talat så mycket mer. I Italien så brukar de ju sällan jämföra honom med andra tior. Utan rätt ofta gör de liksom jämförelser till engelska mittfältare. Ja. Han är som Gerrard, ja, eller han är som Lampard, för att han just kan spela box till box. Och han är bra utan boll, han behärskar det defensiva. Och ifall du petar lite med en pinne på Marek Hamsik och tvingar honom att beskriva sig själv på ett lite positivt sätt, då menar jag att han vill se sig själv som 360-mittfältaren, alltså 360-graders-mittfältaren som kan spela åt alla håll, i alla riktningar, som täcker hela cirkeln av en mittfältares kvaliteter. Och är man fostrad i den italienska fotbollen som han är, har man jobbat med Maurizio Sarri över tid som han gjorde, då kommer det ju också att utveckla en, ja, men väldigt detaljerad taktisk förståelse. Mm. Och det gäller alla, men det gäller såklart vissa i högre grad än andra. Och både Mazzarri och sen Sarri har pratat om Hamsik i termer som att det här är inte bara den mest kompletta mittfältaren i Italien, utan det är även den taktiskt bästa mittfältaren i Italien. Så just det där med hans spelklokhet, det bör också betonas. Och spelklokhet är ju såklart inte bara att veta när man ska släppa iväg rätt sista passning i exakt rätt ögonblick. Utan det handlar ju minst lika mycket om vilka ytor man dödar för motståndarna när de har bollen. Inte nödvändigtvis vilka boll man erövrar, utan vilka ytor man dödar, vilka spelare och vilka passningsvinklar man täcker bort. Och där hävdar ju alla Hamsiks tränare att han är mer eller mindre ohotad.
Ja. Jag måste bara säga också, för att när Sarri blir tränare i Napoli, så han har ju inte världens mest imponerande CV när han kommer dit.
Beror på vem som utvärderar det, men okej.
Nej, men okej. Han håller kvar Empoli i Serie A, i hans stora merit, typ. Men då ringer de upp Maradona och säger, men vad tycker du om att Sarri tar över? Han förtjänar inte Napoli. Hur kul är det att få det på axlarna när du går in och ska liksom träna laget?
Jo, men man får ju ta Maradona för vem Maradona kom att bli. Och i grund och botten tyckte väl inte Maradona att någon förtjänade att gå i hans fotspår, bära hans tröja, representera hans klubb. Och jag vet inte hur Diego Maradona egentligen kände från början, när det blev tydligt att Marek Hamsik inte bara närmade sig hans rekord, utan han skulle ju faktiskt komma och slå det. Jag vet inte om Maradona grymtade, gruffade och bråkade, men jag vet ju faktiskt att när det väl skedde så skickade Diego Maradona en hemlig present.
Jaha.
Till en början så sa i alla fall inte Hamsik vad det var. Jag har fått en present, men jag tänker inte berätta vad. Och sen tänkte jag, men han mjuknar väl efter några år. Men jag har fortfarande inte sett det får Göteborgspressen pumpa honom på nu framöver. Vad var det egentligen han fick när han till sist slog Diego Maradonas rekord som Napolis allra främsta målskytt? För det gjorde han ju till sist. Och nu är vi ett par år inne på Sarri-perioden. Och nu är vi framme vid hösten 2017. Och då befinner sig Marek Hamsik ett enda mål ifrån Diego Maradonas rekordnotering på 115 mål. Och han säger själv att när han stod ett enda mål ifrån, då satte det sig, alltså, då började han tänka. Och då började han spela sämre. Och då blev det plötsligt mentalt jobbigt när det hade gått ett tag. För tid gick det ju. 13 mållösa matcher spelade Marek Hamsik när han stod ett enda mål ifrån rekordet.
Mm.
Och det är klart att det skulle komma. Det skulle oundvikligen komma, tyckte man. Men ja, en korsbandsskada senare, så vad tusan vet man.
Nej.
Så det går flera månader och 13 mållösa matcher innan han till sist då placerar upp den i krysset mot Torino. Och när han väl har tangerat Maradonas rekord, ja, då släpper någonstans den mentala blockeringen. För sen gör jag mål igen matchen efter, och så gör jag mål igen i matchen efter det. Och sen är jag plötsligt en lucka ner till Diego, ja, i rekordkolumnen.
Jorginho vede lo scatto di Mertens, la mette giù bene Mertens, la posizione è regolare. Mertens in area, all'indietro per il 3-0, firmato Marek Hamsik. È una lezione quella che il Napoli sta impartendo al Torino. Tre reti in meno di mezz'ora per la formazione di Sarri.
Och nu börjar Hamsiks tid rinna ut i Neapel, va?
Faktiskt så är det ju så, för även om man alltid finns med i Sarris startelva, så finns han aldrig med i den slutelva som Erik Hamrén säkert hade pratat om. Mm. Han är inte i allra bästa fysiska form och han blir utbytt hela tiden. Han spelar bara 7-90 minuter under säsongen 2017-2018, och han berättar själv om hur det där verkligen, verkligen satte sig på hans huvud. Han var helt säker på att efter 60-65 minuter, då var det slut varje match. Mm. Och det kom att prägla hans insatser. Just den här matchen mot Juventus borta, det som skulle vara hans största match i klubben, så menar han själv att han var rätt oduglig efter paus. För då var det bara en enda nedräkning till att skylten skulle komma upp. Och när han såg Piotr Zielinski börja värma upp där efter 55-60, ja, då la han mer eller mindre ner.
Mm.
Det är klart att det är inte den versionen av sig själv som man helst vill vara som kapten för Napoli. Men när skylten kommer upp och när han blir utbytt i toppmatchen mot Juve, då går han ju mot sidlinjen och mot bänken och vrålar bara "Vai, voglio vincere!" till Sarri och alla som vill lyssna. "Stick, jag vill vinna!"
Ja.
Och han hävdar så här: aldrig skrikit så högt. Nej. Det var liksom ett frustrationsvrål ur avgrunden. Och allt det här innebar givetvis att hela hans situation var rätt oklar sommaren 2018. Skulle han verkligen stanna i Napoli på de här premisserna? Eller skulle premisserna bli annorlunda? För nu bytte ju Napoli tränare igen, och vad skulle det komma att innebära? Och även om Marek Hamsik hade lovat inför både sig själv och den hemstad som hade adopterat honom att han aldrig skulle spela för någon annan europeisk toppklubb, vare sig om det var i Italien eller England, så visade det sig att det faktiskt fanns andra alternativ och intressenter också. Det hade kommit in ett bud från Kina, och det budet var ju inte litet.
Nej.
Hans egen ekonomiska framtid var såklart tryggad sedan länge. Även om han aldrig hade tjänat några otroliga pengar i Napoli. 3 miljoner euro om året, jaha, låg han på mot slutet. Och det är ju pengar det också, men det är ju inte i närheten av vad andra spelare av Marek Hamsiks kaliber kunde tjäna.
Nej.
Och det var inte i närheten av vad han erbjöds att tjäna långt där borta i öster. Så sommaren 2018 vacklar han. Han tvekar. Han lutar mot Kina. Men det finns annat som lutar åt andra hållet. Själv beskrivande som att Neapel, ja, men det fungerar som en magnet för honom. Han liksom försökte dra sig loss och så bara sög in honom igen. Och därtill så ville hans familj inte flytta.
Nej.
De tänkte inte flytta. Visst, ska du till Kina får du dra själv. Ja. Men det är roligare om du stannar. Och Marek Hamsik berättar då att han liksom sitter, han funderar, han pratar i telefon med olika agenter. Han har mycket att hantera. Och då ska hans fru Martina den andra bara skjuta fram ett papper framför honom när han är inne i något av alla de här telefonsamtalen. På det pappret står det bara 501. Och det var då antalet Napoli-matcher som Marek Hamsik hade spelat i det läget. Mm. Och både Martina och Marek och alla andra visste att det inte är speciellt långt upp till 511, 512, 513 siffran som skulle innebära att Marek Hamsik gjort fler matcher för Napoli än någon annan. Och det betydde något för honom. Mm. Det betydde något för familjen. Och jag tror att det är en överdrift att säga att det blev avgörande, för hela den där transfern till Kina, den liksom klappar ihop, den faller igenom av någon anledning sommar 2018. Mm. Men när det nu sker så är det inte så att det är en motsträvig, motvillig Marek Hamsik som återigen drar på sig den ljusblå tröjan. Utan det är en Marek Hamsik som vet att han alldeles snart kommer bli ännu mer historisk. Och precis det sker ju då hösten 2018 då han passerar Giuseppe Bruscolotti som den allra mesta Napoli-spelaren. Och det är ju med detta facit han till sist då lämnar Napoli i februari 2019. Han har då gjort 521 matcher för klubben, fler än någon annan. 121 mål för klubben, då fler än någon annan. Och därtill 100 assist lite sådär, ja, i förbifarten. Ja. Och det är många siffror som man blir smått stum av beundran inför. Inte minst också den här sviten som Hamsik radade upp, ja, men alldeles innan han flyttade. För mellan april 2015 och september 2018 så missar han inte en match. Nej. För Napoli i Serie A. Det är alltså nästan 3,5 år och han spelar varenda match. Ja. Ibland blir han utbytt av Sarri, absolut, men han är ju aldrig otillgänglig. Nej. Utan under 1248 dagar så är han där varje dag, på plats varje gång, hela tiden, beredd att leda sitt Napoli som kapten.
Ja.
Hur blir utflykten till Kina då?
Den blir väl uppriktigt sagt inget vidare, men vi får väl ändå ta den från början. Vi får ju presentera hans nya klubb som Dalian Jifang. Och vi ska ju med glädje höra på vilka associationer Håkan Andreasson har till Dalian Jifang.
Ja, Benitez är tränare.
Nej. Han kommer senare.
Han kommer senare, för det var det jag tyckte var lite konstigt att Benitez...
Ja, det var någon jävla sydkorean, ja, som coachade laget precis när Hamsik gick dit, men det var inte en tränardriven transfer, utan det var ju en övergång som piskades på av fotbollsföretaget Dalian Jifang, som hade ambitioner och som ville göra ett avtryck.
Nu när jag fick lite tid att tänka här, är det inte han från Djurgården som spelar där?
Ja, du kanske kan vara inne på något, men du kan också vara helt fel. Du får nog precisera dig lite.
Är han mittbacken från Djurgården?
Ja, du tänker Danielsson. Ja, du menade så. Jo, de kommer ju. Med tiden skulle ju både Marcus Danielsson och Sam Larsson komma dit. Men jag tänker mer på vilken klubb det är Hamsik anländer till.
Är vi i Shanghai? Är vi,
nej, vi är väl i Dalian, som så vitt jag vet.
Ja, men utanför. Ja.
Nej, jag vet inte fan vart det ligger i relation till Shanghai.
Nej, men hur fan ska jag kunna veta det? Nej, jag vet inte.
Det finns ju alltså en gammal klubb i Dalian som heter Dalian Wanda, som hade rätt stora framgångar under lång tid, men som sen på klassiskt kinesiskt manér bara försvann och upphörde att existera. Ja. Och det var ju i Dalian Wanda som både Pelle Blom och Jens Fjällström en gång testade som några av våra allra första kinesiska exporter.
Ja.
Men Dalian Wanda är ju då till att börja med något helt annat än Dalian Jifang. Och Dalian Wanda, de har försvunnit och Dalian Jifang har tagit vid istället. Men de har också gillat sina svenskar. Micke Stare har varit där och coachat. Niklas Backman och Mattias Ranegi har också spelat där. Och det var först Ranegi jag trodde du var inne på när du började snacka om Djurgården. Men när Marek Hamsik väl blir aktuell, ja, då har den klubben ömsat rätt mycket skinn. Då är de liksom inte nöjda med Mattias Ranegi längre, utan då tänker de större.
Mm.
Och det är en konsekvens av att Wanda, alltså fastighetsföretaget Wanda, har återaktiverat sig i den lokala fotbollen. De hade då initialt skitit i det och istället investerat i Atletico Madrid.
Mm.
Och sen hade de kommit på att, ja, men vänta, nu finns ju den där klubben där hemma, men vi kanske kan göra något med dem istället. Mm. Så de avvecklar sitt engagemang i Atletico Madrid och går in tungt i Dalian Jifang istället, som då får en ny klubbkostym. Och till en början så börjar de hämta spelare från Atletico Madrid. Carrasco och Nico Gaitan och om det var någon mer. Men sen skulle då Marek Hamsik och i förlängningen även Rafa Benitez in och lyfta det ytterligare. Men det händer ju inte. De är ett dåligt fotbollslag. Mm. Och de får en trög start när Hamsik kommer dit och de sladdar i ligan och nedflyttningsstrecket hotar och Hamsik trivs inget vidare. Han är ju bara bizarri, liksom,
ja, ja, ja.
Att folk ingår i ett fotbollsmaskineri och sköter sig taktiskt. Man tyckte det var jättejobbigt att de kinesiska spelarna var så oskolade och att han inte hade språk för att instruera dem, att han tvingade spela för sig själv,
ja,
på det sätt som han kanske ibland anklagas för men som aldrig har varit sant. Utan han, ja, såg till att klubben klarade sig kvar men hade ändå en jobbig första säsong. Och sen kom andra året och det blev bara ännu sämre.
Mm.
För det, ja, det hände en del både i Kina och i världen i övrigt under år 2020. Coronaåret såklart.
Ja, just det.
Och även om då Rafa Benites lag hade bestämt sig för att plocka in ett par landslagssvenskar, så hann de ju inte ens visa upp sig innan det var dags att sitta i en oändlig karantän.
Ja.
Och de verkar mest ha ägnat sig åt att sitta runt ett bord, utlänningarna, och spela Fia med knuff på en iPad.
Oh.
Så Marek Hamsik ska ha suttit där och gjort detta med Larsson och Danielsson. Och kanske såddes det en del svensk frön under de där Fia med knuff-partierna. Men när det väl var dags att spela fotboll igen så fick de bara försöka rädda det som räddas kunde. Det var inget bra det här året heller. Och det var något nytt upp. Lägg och det var komprimerat och de höll på att åka ur igen men lyckades klara sig kvar. Men oberoende av det så har det ju kommit att visa sig att den kinesiska fotbollsguldruschen, den tog någonstans definitivt slut i samband med pandemin för den här gången. För redan innan pandemin hade staten börjat skärpa det, liksom var jättehöga skatter på utländska nyförvärv och det var inte alls samma löneläge. Men även om det är staten som sätter spelreglerna för den kinesiska fotbollen, så har det ju varit företagssektorn som har finansierat den. Och nu, i samband med pandemin, då har de där moderföretagen fått ekonomiska problem. Ja. Så nu stänger de ju bara igen. Mästarna i Kina har de ju bara ner här om veckan. Nej, nu finns inte klubben längre. Och det är liksom den vibben som omger den kinesiska fotbollen just nu. Och det var den kinesiska fotbollen som Marek Hamsik rätt och slätt såg till att lämna.
Ja. Men varför är han på väg till Göteborg?
Ja, att han hamnar i just Sverige har ju framförallt att göra med olika transferfönstren och hur de stängs och hålls öppna. Men huvudanledningen till att han orkar göra en så obekväm flytt, det tycks ju verkligen vara att han alltjämt brinner för sitt slovakiska landslag. Ja. För även om han närmar sig 34 och även om han knappast spelar någon Champions League-fotboll igen, så brinner han då alltjämt för det landslag som han fortfarande leder. Och han är ju historisk, han är ju ohotad i den slovakiska idrottshistorien. Vad är nu, 122-123 landskamper, ja, 25-26 mål någonting, och utan motstycke i de historieböckerna. Och hela pandemigrejen gjorde ju att Marek Hamsik satt isolerad där borta i Kina under, ja, men i stort sett hela 2020. Han kunde ju inte komma hem till Europa för att spela landslagsfotboll. Men när nationen sedan verkligen kallade så tänkte ju inte Marek Hamsik låta det gå obesvarat. För egentligen slutade hans fjolårssäsong ganska tidigt. Den kinesiska ligavarianten var färdig och Hamsik kunde äntligen åka därifrån och dra på någon typ av semester. Men det var inte aktuellt för hans Slovakien skulle ju spela ett avgörande playoff för EM. Så han tränade själv i liksom en månad lite drygt bara för att hålla sig i form, hålla sig kapabel inför en landslagsvända till, ett historiebokskapitel till. Det har inte bara varit VM 2010 utan Hamsik har ju hunnit leda Slovakien till ett första EM-slutspel också. De var där 2016 och Hamsik skruvade in en boll mot Ryssland och såg till att de gick vidare från gruppen även vid det tillfället. Och nu ska det alltså ske igen. Nu ska Marek Hamsik dra på sig landslagströjan och kaptensbindeln och leda Slovakien i ytterligare ett mästerskap, för den där ensamträningen inför playoffet gav ju resultat. Slovakien pressade sig förbi först Irland och sen Nordirland och tog sig hela vägen fram till vår egen EM-grupp. Den 18 juni, ja, då står han mot Sverige. Om det nu blir i Dublin eller någon annanstans. Men det finns väl någonstans oss lite paradoxalt i att han använder oss själva mot oss själva. Han ser till att spela sig i form i Sverige för att kunna besegra Sverige.
Just det.
Han låter oss själva slipa svärdet som vi sedan ska falla på. Men det är ju här någonstans som vår Hamsik-saga både börjar och slutar. För sent på kvällen den 7 mars 2021 har Holland en välbekant mohikan på Landvetter. På ett sätt är det väl rättvist att säga att den svenska relationen till Marek Hamsik, ja, den inleds här. Men de närmaste månaderna, då kommer den vara intensiv.
Du har hört When He Was King om Marek Hamsik. Fortsätt gärna mejla oss på kings@perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram så får ni se bilder till det vi pratar om också på www.kpodcast. Sen kör vi en tröja också, Erik, va?
Ja, men det är klart som tusen vi gör det. Jag har än inte sett det färdiga motivet, men jag vågar drista mig till att påstå att det kommer inkludera en mohikan. Och det presenteras då på torsdag klockan 10 på WWK Merch olika kanaler. Så ta tag i toppkammaren för nu åker den.
Vi hörs nästa vecka. Ha det bra till dess. Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Händer det något på transferfronten?
Nej, händer ingenting.
Då får vi fan presentera honom.
Ja.
Det är bra om de inte presenterar honom för tidigt idag. Ju färskare, desto bättre.